Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Idag träffar vi Lotta Sirk som är lektör, skrivcoach, översättare och språkgranskare. Lotta är också initiativtagare och redaktör till antologin När mammor dör, kvinnor om att mista sin mor, som kom ut förra året. Välkommen till Jag är modig-podden, Lotta.
Tack.
Lotta, vad gör en lektör?
Ja, en lektör är en person som läser manus professionellt och på olika plan. Och dels så kan man lyfta fram vad som fungerar i manuset, men man kan också lyfta fram det som ska utvecklas i manuset då. Det kan vara allt ifrån själva storyn och ända ner på språknivå. Så man kanske tipsar om att strukturen behöver redigeras eller att karaktärer behöver fördjupas eller att tempot är för långsamt och liknande. Men det man inte gör då, det är ju att korrekturläsa, alltså att rätta texten. Utan man skriver ett utlåtande med tips på hur texten kan utvecklas och förbättras.
Mm. Spännande. Vi ska återkomma till det lite senare i samtalet. Men om vi backar bandet lite grann så... Du flackade ju runt i världen som flygvärdinna under många år, och jag minns ju att det var faktiskt mitt drömyrke som ung vuxen på 70-talet. Och jag kommer ihåg att jag sökte både till Pan Am och till SAS, men det föll på min längd och min närsynthet. Men på den tiden att vara flygvärdinna, det var väldigt sofistikerat.
Ja, precis. Ja, jag växte upp i en SAS-familj då, med pappa som började på SAS 1979, och han jobbade som instruktör för flygvärdinnor och piloter då. Så att, och sen jobbade han där i över 20 år. Så det innebar att vi fick ju börja resa jorden runt ganska tidigt då. Och jag minns ju framför allt då det här med att säga att det var så sofistikerat. Jag minns att vi var på Barbados när jag var yngre någon gång där och låg på en strand, och så bredvid mig såg jag att det låg en hel besättning med British Airways flygvärdinnor. Då tänkte jag, men det där jobbet är ju toppen. Det där ska jag bli alltså. Så att jag hade siktet på det. Och sen så småningom så blev jag det. Och när jag var 24 år fick jag mitt första flygjobb. Och det roliga är ju att jag faktiskt fick jobba för British Airways också så småningom. Jag fick ligga på den där Barbados-stranden. Så att, nej, det var jätteroligt. Jag är jättetacksam att jag fick jobba så många år på flyget när det fortfarande var bra. För att det har ju förändrats ganska mycket idag. Det är ju mycket, mycket tuffare och slitigare.
Det är mycket tuffare, och även om man nu senaste åren har man väl inte flyget så mycket. Men om man tänker på att det är ju så, man har ju effektiviserat så mycket. Och det är klart, kostnaderna har ju gått ner för biljetter och sånt där. Och då får man effektivisera på andra sidan istället.
Ja, men precis. Det är inte samma sak att flyga idag som det var då heller.
Nej.
Nu kan de flesta ha råd att flyga. Precis. Det blir på ett annat sätt.
Ja.
Men jag kan också säga att jag har nog aldrig haft så roligt som när jag flög. För det är väldigt, väldigt... Alltså kollegorna var ju helt fantastiska.
Ja.
Vi hittade på så mycket bus och roliga saker. Så att det där har man ju med sig resten av livet. Jag tror en gång flygvärdinna, alltid flygvärdinna på något sätt.
Just det här med upplevelser när man är ute och reser eller i andra länder och sådär. Det berikar ju väldigt mycket, och det blir ju som sagt jättefina minnen som man bär med sig.
Ja, men det blir det. Mm. Och sen så är det ju bra att veta att det finns folk som gör på ett annat sätt än man själv gör, tänker jag.
Precis.
Att det kan faktiskt, behöver inte vara som här allting.
Ja, och det här med ditt intresse för språk, det gjorde ju också att du upptäckte världen ännu tidigare. För du åkte ju även till USA i din ungdom, och där hittade du ju även din extra mamma, har du berättat.
Ja, precis. Jo, för min mamma gick ju bort då när jag gick i ettan på gymnasiet, så jag var 15 år. Så resten av gymnasiet, då gick jag och längtade för att få komma bort. Jag ville bara därifrån. Det blev ju en slags flykt. Men det var också väldigt rätt för mig att åka dit då faktiskt. Jag fick bo hemma hos en familj som var bekanta till min pappa från 60-talet. Och mamman i familjen där hade svenskättlingar. Och de var så välkomnande. Trots att de hade 4 egna barn och kanske inte så ekonomiskt gott ställt, så var det helt självklart att jag skulle komma dit och bo hos dem. Och det där kan jag ju, när jag tänker på det, så kan jag fortfarande bli ganska rörd idag. Därför att det var så otroligt generöst att en unge mer eller mindre gör ingenting. Liksom, det ordnar sig, hon behöver oss nu. Och det gjorde jag verkligen. Och den här mamman var ju så otroligt vänlig. Ja. Och såg mig, hon tog hand om mig och vi pratade om allt möjligt. Och jag kommer ihåg att vi åkte på highways där i Kalifornien, den här skruttiga gamla vita van, och pratade om allting. Det var ju inte bara just om att min mamma hade gått bort, utan allt som tonårstjejer behöver prata om. Det var, ja, hon var otroligt fin, eller är ska jag säga, hon lever fortfarande. Och det som är så häftigt är att jag fick ju träffa henne för drygt ett år sedan. Precis innan pandemin drog igång så fick jag ju möjlighet att åka till USA. Min systers son skulle gifta sig i Mexiko och då hade jag planerat in att stanna i USA också och hälsa på kompisar där. Och så fick jag då äta lunch med den här kvinnan, Jeannie heter hon. Och fick jag möjlighet att berätta för henne hur mycket hon verkligen har betytt. För det har inte jag riktigt insett först på äldre år när man börjar fundera på såna här saker kanske. Och då sa jag det till henne att det, hon blev min extra mamma och då hon blev ju så rörd och jag med. Så stora tårar trillade på hennes kinder där och... Ja, det var ett fint möte. Det kommer jag också bära med mig hela livet faktiskt. Hon är väldigt speciell.
Mm. Och det är underbart att få en extra familj på det där sättet. Och jag kommer själv ihåg, jag åkte ju inte till USA i min ungdom, men jag åkte till England. Det var ju väldigt populärt att man åkte som au pair. Mm. Och där lärde jag också känna en familj som sen blev... vänner för livet, alltså där, så jag har också en extra mamma i England och hon är 93 år nu och vi har fortfarande kontakt och varje gång när vi skiljs åt så gråter vi.
Ja, det är så speciellt. Så, ja,
verkligen, hon betyder jättemycket för mig och även hennes son då som var 6 år på den tiden och vi är ju jättegoda vänner och...
Det är så fint. Och för mig blev det också så viktigt, har blivit det under livets gång, att ha någon som känner mig, har känt mig så länge. I och med att jag inte har de där rötterna på samma sätt med föräldrar, jag kan prata om hur det var när jag var liten. Men hon lärde ju känna mig väldigt väl på det sättet då när jag var, jag var ju 17-18 då. Och det betyder så otroligt mycket att ha haft kontakt med henne. Så när vi skildes åt där så sa hon, du kommer alltid vara min dotter. Så hon, you'll always be my daughter. Det tyckte jag var så, det kändes så härligt.
Jättefint.
Väldigt.
Du förlorade ju din mamma väldigt tidigt. Och på den tiden så pratade man inte om döden på samma sätt idag. Vad var det som hände?
Det var ju så att hon gick bort i en bilolycka. Hon jobbade in i Stockholm och vi bodde ute i Fisksätra, Saltsjöbaden. Så det var inte särskilt långt att åka. Men på Lucia-dagen 1984 så körde hon hem och körde av vägen helt enkelt. Och min mamma levde snabbt kan man säga. Hon hade foten på gaspedalen, inte bara bilen utan alltid allting skulle gå fort. Och hon hade inte något säkerhetsbälte på sig. Och det gick ju i och för sig... Känns ju bra för mig att veta att det gick väldigt fort. Men för oss blev det så enormt chockartat. Och där stod ju pappa helt plötsligt med 3 tonårstjejer. Och jag är i mitten. Min lilla syster var 13 och min stora syster är 18. Då. Så att det, jag kan inte säga att jag har minns så väldigt mycket av det första året. Jag tror att man går in i någon slags chock faktiskt. Och förtränger väldigt mycket. Jag pratade med mina syskon för ett tag sedan. Men då fick vi mat. Pappa kunde inte laga mat. Nej, men det blev lite köttbullar hit och dit sa de. Vi gjorde så gott vi kunde. Och sen så kom i och för sig farmor upp från Småland och hjälpte oss med, hon satte sig där på tåget med sina bruna bönor och hjälpte oss. Så det var ju bra. Hon var ju inte så himla inkännande, min farmor. Hon pratade inte om känslor och så, men praktiskt i alla fall hjälpte hon till. Så det gjorde ju mycket. Så hade vi ju mormor och morfar, men jag minns inte att de var så ofta hos oss. Jag tror de hade mycket annat och var säkert uppe i sin egen sorg också.
Ja, precis. Det var ju deras dotter. Mm. Jag känner ju igen det här, även om jag inte förlorade någon nära anhörig så där tidigt. Men jag hade ju skolkamrater som gjorde det.
Ja, precis.
Och jag kommer ihåg att vi talade inte om det överhuvudtaget, varken hemma eller i skolan.
Det är ju också ett av skälen till den här boken, för det har varit förödande för mig att inte få prata om det, inser jag ju nu. Och när man inte... När man märker på andra människor att det här är inte ett ämne som folk vill prata om, då lär man sig det väldigt snabbt. i alla fall när man är liten, att man lär sig hålla tyst helt enkelt. För man blir ju en partypooper. Det är ingen, det är, man märker att det här är obehagligt. Så att då håller man tyst.
Mm.
Jag tror att det är precis tvärtom. Att man behöver få bli sedd. Man behöver få prata om det. Och det innebär ju inte att folk måste ställa massa, ge en massa fiffiga råd. Det handlar inte alls om det. Utan det handlar bara om att man blir sedd. Att man,
och lyssnad på.
Och lyssnad på. Jag ser, jag vet att du har det jobbigt. Jag finns här. Det räcker. Jag tror att det handlar om rädsla där väldigt mycket. Att folk har ingen aning om hur de ska göra och vad de ska säga och att det ska bli fel och så vidare. Jag tror också att många är tysta utav välmening för att de tror att det ska bli ännu värre. Men det värsta har ju redan hänt. Det kan inte bli värre än vad det är.
Nej. Och det här tog ju dig många år att landa i och orka berätta om din upplevelse. Och ja. du är ju då initiativtagaren till boken När mammor dör. Kvinnor om att mista sin mor, som kom ut förra året.
Mm.
Och det är ju en antologi med 31 döttrar mellan 18 och 77.
Precis.
Som väldigt öppet och ärligt berättar om sin sorg och livet efter förlusten av mamma. Och det är ju en väldigt viktig bok att berätta om den.
Tack. Ja, men det är en viktig bok och jag är så himla glad att den har fått ett så fint mottagande. Det känns som att den hade ett hål att fylla. Från början var det ju så att jag ville översätta den här boken som jag hittade i USA. Den heter ju Motherless Daughters av en författare som heter Hope Edelman. Den kom ut på 90-talet och det har ju inte funnits några andra liknande böcker i Sverige. Och
nej,
överhuvudtaget. Vetenskapliga böcker har ju funnits. Men inte upplevelsebaserade böcker på samma sätt. Så när hennes bok kom så blev jag överlycklig och tänkte den här boken ska översätta. Den måste få komma till Sverige. Och då också på den här resan som jag pratade om när jag åkte till USA. Det hände mycket på den resan. Men då i alla fall så hade jag möjlighet att träffa henne också faktiskt. Vilket var ju jättehäftigt. För att hon är ju en riktig sån här Hollywood författare och det har ju, hennes bok har ju gått upp på Times bestsellerlista, New York Times bestsellerlista, och hon har översatt den i 17 språk och så vidare. Så det var ju fantastiskt att hon ville träffa mig. Och hon var eld och låg och tyckte, men gud vad roligt, det är klart ska jag översätta den här. Och så fick jag hennes kontakt och så vidare. Men när jag kom tillbaks till Sverige så märkte jag att nej, men det var inte förläggarna så intresserade av här. Delvis då för att den hade några år på nacken och de ville ha svenska författare. Så att då blev det ingenting av det där. Och då tänkte jag att nej, men jag ger mig inte alltså. Det här ska ut på något sätt. Och då tänkte jag att får jag göra någon variant på det själv. Så då började jag samla ihop folk som kunde vara intresserade av att medverka i den här antologin. Och också började leta efter någon som kunde skriva efterordet då. Och hittade till slut Lotta Polfeldt som är helt fantastisk med psykoterapeut och socionom. Och sen också ett förlag då. Det var ju det som var det stora. Vem kan tänka sig ut det här? Och till slut så hittade jag då Ordberoende förlag som var intresserade. Och sen efter ett års arbete så kom den ut i september då förra året.
Ja, och det är ju också fantastiskt att så många ville dela med sig av sina erfarenheter.
Ja, det var ju lite utgångspunkten att det skulle vara kvinnor i olika åldrar och just som hade förlorat sina mammor på olika sätt. För att det kan ju upplevas såklart väldigt olika beroende på hur gammal man är och hur man förlorar sin mamma. Ja, jätte härliga och fina kvinnor som är med och skriver. Jag är så tacksam för det.
Och en bok som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan.
Det är ju såklart, det är ju det finaste av alltihopa. Jag kan ju bara förmedla en sak som gjorde stort intryck på mig. Då, mina döttrar då, de fyller 18 och 20 i sommar. Och min yngsta dotter, hon har en kompis, en väninna som har förlorat sin mamma för några år sedan. Då. Att få ge henne den här boken, hennes reaktion över att när hon hade läst den här boken. Det var nog det finaste jag varit med om på väldigt länge. Alltså, hon la ut på Instagram och sa att det här, att få läsa den här, tänk vad människor har fått stå ut med och vad fint det är och tack så mycket. Och den hjälpte mig och så vidare. Det var väldigt stort. För det var så jag tänkte innan. Om jag bara kan hjälpa en liten flicka som kände som jag, då är jag hemma.
Ja, det är väldigt betydelsefullt.
Ja, det var det.
Och den här boken, var kan man köpa den någonstans?
Jo, den finns på, där man kan köpa böcker på nätet.
Ja.
På Bokus, Adlibris, alla de där kedjorna. Och man kan köpa den hos förlaget. Och sen så säljer vi författare böcker också. Så att man kan kontakta oss om man vill köpa böcker också. Sen är det såklart alla bibliotek, där finns den ju också. De flesta i alla fall. Och finns den inte på biblioteket så kan man beställa in den. Det kan vara bra att veta också att det går att göra det.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Om vi går till det här yrket då som du arbetar med idag. Hur landar du i det?
Jag jobbar ju som flygvärdinna som sagt. Och sen så träffade jag min man. Och då var det ju svårt att fortsätta flyga runt hela världen sen. Och vi fick ju barn ganska direkt. Och då kände jag att den här livsstilen fungerar inte längre. Jag vill inte lämna mina barn. Jag hade ju blivit lämnad av min mamma så att säga. Och jag kände att jag vill inte utsätta mina barn för det. Och jag ville själv vara nära dem.
Ja.
Jag ville fortsätta på universitetet och bli någonting annat. Och sen så blev det ju så att jag faktiskt var kvar på universitetet i 5 år. Och läste in en fil mag i engelska. Och kom ju tanken då, men vad ska jag jobba med? Det räcker ju inte med att jag har liksom poäng i engelska och svenska. Jag måste ju bli någonting, tänkte jag. Så då la jag ju på 1,5 år och blev gymnasielärare. Och sen så kom ju det här med att man skulle ut och prova i skolan och göra sina första lektioner och så vidare. Och på den vägen var det. Sen var jag liksom inne i skolvärlden och stannade kvar i 10 år. Nu går jag väldigt fort fram här då, men efter 10 år så på den sista skolan jag var, då bytte jag jobb precis samtidigt som min pappa gick bort och hade mina tonårstjejer och det var väldigt mycket i livet då. Det här var 2016. Då började jag känna att jag inte mådde riktigt bra. Det hade gått väldigt fort allting. Jag hade liksom inte hunnit känna efter. Och när det kom så där väldigt många påfrestningar samtidigt, då började det slå över. Jag började känna mig ledsen. Jag fick ångest i perioder och jag har alltid varit en person som har ganska stort frihetsbehov. Just det där tanken på att jag skulle gå till den där samma skola liksom, i resten av mitt liv tills jag gick i pension. Och träffa samma kollegor och köra samma lektioner. Jag tror det också hade med saken att göra. Jag kände mig inlåst. Jag mådde inte bra utav det. Så det slutade faktiskt med att jag gick in i väggen och blev sjukskriven. Och jag blev så dålig så jag kunde faktiskt inte klä på mig själv. Min man fick välja kläder. Jag kunde inte ens välja kläder. Och ljuden skar i mina öron. Alltså det var som någon hade en kniv i min hjärna bara när man pratade med. Det är jätteljudkänsligt. Och då är ju skolmiljön går ju inte när man mår så där. Det funkar ju inte alltså.
Nej, precis. Fick du hjälp? Sökte du hjälp för att...
Absolut, jag sökte hjälp och jag måste säga att jag fick bra hjälp faktiskt. Både av, alltså det är inte så att någonting presenteras för en utan...
Man får söka.
Ja, någon som har sagt att när man är som svagast då måste man vara som starkast och det är verkligen så. Så att jag fick ju leta runt, jag hamnade hos en läkare som var helt oförstående till en början. Det var, och då mår man ännu sämre av det då. Men sen så lyckades jag hitta en annan läkare som var fantastiskt och hon hjälpte mig jättemycket. Och sen så har jag ju fått gå i terapi också. Och det, så vi hade en bra försäkring på min skola. Nu vet jag att de tog bort sen. Vilket inte är klokt kan jag tycka. Men jag fick jättebra hjälp via den försäkringen. För då fick jag allt det här via den då med besök hos terapeut och så vidare. Och det, för mig blev det väldigt, väldigt bra.
Ja, och där vände ditt liv också. Och du landade i någonting annat.
Exakt. Nu har de ju den här synen på... var utbränd att man ska tillbaka till jobbet så fort som möjligt. Så att jag tror att jag var sjukskriven i 4 månader.
Och det är inte alls särskilt lång tid man tänker på hur dålig jag var. Så att då fick man mer sitta med i början och bara försöka liksom vara i miljön på något kontor och sådär. Sen så hade vi sommarlov och det var nog himla tur det. Så då fick jag vila upp lite mera. Men sen när jag kom tillbaka på hösten där, då kände jag att det kommer inte att fungera. Det går inte. Och det roliga var ju, som jag skulle lägga till förut, var att alltså det var ju ingen som märkte på mig att jag var så där dålig. Och det är det som är ett stort problem också med den här sjukdomen. Därför att det syns ju inte på en.
Du höll masken utåt kanske.
Och med mig då, som alltid har fått liksom, har varit itutad eller känt det här att man får inte visa någonting. Man får inte visa någon sorg, man får inte visa man är ledsen. Då minns jag att det var en kollega som stod bredvid och sa att det är så roligt, Lotta, med dig. Att för att varje gång man träffar dig så har du alltid så bra och energi och du är så glad. Mm. Ja. Och då mådde jag ju så dåligt, så att det har varit en lärdom för mig att man måste inte, man kan få må dåligt. Det är okej att må
verkligen
dåligt. För att återgå till hur mitt liv fortsatte sen. Så det handlar ju om den här insikten att jag kunde helt enkelt inte fortsätta i skolan. Även om jag älskade eleverna och allt det där. Men ja, den där miljön fungerade inte för mig. Så då fortsatte jag med en annan dröm faktiskt som jag hade haft sen länge. Jag jobbar ju extra som lektör bland annat för Norstedts under tiden jag jobbar som lärare. Ja, som en deltidssyssla. Och då har jag alltid tyckt om litteratur, och det var ju egentligen det. Jag har ju, min filmmage är ju då engelsk litteratur. Och har alltid velat jobba med det, men inte veta att jag ska gå vidare. Och då tänkte jag att nu eller aldrig. Jag har möjligheten, jag har erfarenheten. Det här kanske faktiskt kan gå. Så då vidareutbildade jag mig så småningom till lektör. En privat utbildning. Och har varit igång nu, då startade jag företaget, min egen lilla skrivbyrå, och nu har jag varit igång 2 år och det har gått alltså över förväntan bra. Så att jag är så väldigt, väldigt glad för att jag gjorde det där. Jag har ju hunnit skriva på 2 stycken bokkontrakt under de här åren. Jag har ju översatt ett förlag då, jag har haft många privata kunder. Och
ja, vad roligt.
Jag har haft jobb hela tiden. Sen är det ju, jag ska ju inte säga att det blev så direkt att jag... Men nu går det faktiskt riktigt bra, så det är jättekul.
För du läser ju och du redigerar och språkgranskar och coachar också skribenter.
Coachningen är ju lite grann mer då som att man får en privatlärare. Att man inte bara liksom dumpar ett utlåtande på någon och säger lycka till. Utan då är man ju med i den här skrivprocessen och ger tips och undervisar, kan man säga.
Jag upplever ju att det är fler och fler som skriver böcker idag. Och förlagen, de hinner väl inte riktigt med att läsa. Och där kommer ju också din kunskap in.
Ja, men absolut. Och då finns det ju 2 olika slags lektörer då. Och det kan ju inte så många som vet kanske. Men den ena lektören är ju sån som jag var från början när jag jobbade extra. Att blir kontaktad av förlaget. Och sen så hjälper man dem att läsa alla de här manusen som skickas in. Och sen så skriver man ett kortare utlåtande när man passar på dem, om de ska anta det. Och där är ju inte författaren då inblandad överhuvudtaget. Och sen så finns det ju då den andra sorten som jag jobbar med nu. Och då kontaktar ju de som vill, de författarna som vill kontakta mig. Och sen så får de ett längre utlåtande. Så att där är det mellan mig och författaren mer.
Intressant. Mm. Och väldigt modigt utav dig att sadla om som du gjorde då för ett par år sedan.
Ja, tack.
Och om vi går över till det här med mod då. Ja. Vad skulle du säga att mod är för dig idag?
Det finns nog olika sorters mod för mig, tror jag. Dels så är det här modet som krävs för att göra nya saker. Att man litar på sig själv, att man är självständig. Som det här med att jag flyttade utomlands, jag gick på jobbintervjuer utomlands, jag startade företag eller vad det nu kan vara. Det är en sorts mod. Och jag fick ju också, i och med att jag förlorade min mamma så tidigt, så blev jag väldigt självständig. Vi fick ju bli vuxna så väldigt snabbt. Och sen har ju inte varit någon som direkt har ifrågasatt mina beslut. Så jag har ju testat på det mesta liksom. Så delvis har ju varit det, sen är det väl hur man är som person också. Men jag har gillat att prova på nya saker. Älskat att resa ensam och göra grejer sådär. Men sen finns det också ett annat slags mod som för mig har krävt mycket mer av mig själv. Och som jag nog har fått jobba mer med, särskilt sen jag blev sjuk, tror jag. Och att utmana alla de här sorgerna och alla hjärnspöken och allt det här man har. Att gå in i det som gör riktigt ont och stanna kvar där. Det är modigt, för det är inte roligt. Ja. Men det är ju skönt när man märker att man klarar det. Det känns som en stor seger. Och det har jag också fått hjälp med. Man måste ju öva på att utmana sig själv, att lita på att man inte dör där inne.
Mm. Ja, det är ju modigt att våga utsätta sig för de här känslorna. För att det är ju lättare att trycka ner dem.
Ja, men verkligen. Det är lättare att resa iväg någonstans.
Fly.
Men förr eller senare kommer det ju upp.
Precis. Och det här med framgång tolkar vi ju ofta olika beroende på vilka erfarenheter vi har. Men vad skulle du säga att framgång är för dig idag?
Det handlar mer om mitt inre plan, skulle jag nog säga. Och det är kanske lätt att säga också när man har det liksom helt okej materiellt då. Men just att få arbeta med det jag brinner för och i ett sammanhang som jag får energi av och där jag känner mig respekterad och där jag kan välja mina tider. Det är ju, ja, det är fantastiskt för mig. Alltså, att, man kan säga att framgång är att utvecklas också, att hitta fram till den platsen man ska vara på, där man får frid. Det är en slags framgång för mig.
Du har ju berättat just där att du sprang fort och du hann inte riktigt njuta.
Mm.
Och jag lyssnade faktiskt ett kort avsnitt på en annan podd idag just om det här med karriär.
Ja.
Och där rekryterarna säger idag att just det här uttrycket att söka någon som är stresstålig,
ja.
Det ordet existerar inte längre. Utan man tänker på ett annat sätt nu.
Det tycker jag är jättebra. Jag hoppas verkligen att det är så också. Att de, för att, jag menar att man är stresstålig. Oftast är det ju de som är väldigt stresståliga i början som faktiskt går in i väggen sen. Det är ju folk tror att de som går in i väggen, det är de som är svaga. Men det är ju för att man är så jäkla, man har så mycket ansvar. Och att man klarar så himla mycket, så himla länge. Men alla är vi ju människor. Jag vet att min terapeut sa till mig, men herregud att inte det här har hänt tidigare i ditt liv så som du har levt. Och jag fick ändå, men jag gick in vägen när jag var 50. Och många gör ju det när de är mycket yngre idag.
Speciellt småbarnsmammor och kvinnor i karriären. Och där man ska vara duktig på allting. Många gånger är det ju så att de här kraven, de sätter man på sig själv.
Sen att man inte kanske ställer krav utav den man lever ihop med också, kan jag tänka mig. Min man är lite äldre än vad jag är. Och då, den generationen, de var inte riktigt hemma så mycket med barn. Där tror jag att det ändras lite grann faktiskt. Det säger i alla fall han med sina anställda. Det är många som faktiskt stannar hemma utav männen med sina barn idag. Och det är jättekul att höra det, tycker jag. Och det tror jag är bra för hela familjen. Men så var det inte då. Det var ju, han hade en sån position på jobbet. Han kunde inte vara hemma och han tjänade mer pengar än jag. Så det blev jag som, ja. Och det är klart att det hade ju sin del i det hela också.
Du och familjen, ni har ju hittat till Öland som betyder väldigt mycket för dig.
Det har hänt mycket de här åren. Det är inte klokt när jag tänker på det egentligen. Men jag gjorde ju allting där i samma veva. Det är väl lite typiskt kanske när man, mina gamla mönster här med att det ska gå fort. Ja, men jag köpte ju hus på Öland och vi köpte hund och jag bytte karriär i stället och eget. För mormor och morfar köpte ett hus där på norra Öland på 50-talet. Och min mamma och hennes syskon älskade den där platsen. Så vi var ju där oftast hela somrarna. Jag har jättefina barndomsminnen ifrån Öland. Och sen kopplade jag ihop det så mycket med mamma också. Det känns som att det var liksom hennes plats. Och sen när hon gick bort 1984, samma veva, så sålde de det här huset. Och ända sedan dess så har jag gått och tänkt på det där stället. Och vi har hyrt, många somrar har vi hyrt någon vecka. Jag ska också säga att det har varit jobbigt att komma dit just därför att det har blivit så starkt. Att det har varit väldigt känslosamt också för mig att åka dit. Men ändå dragits dit hela tiden just därför att det känns som att där har jag rötter.
Mm. Du berättade också att dina systrar, att ni var där tillsammans.
Nu har ju de kommit ner också och besökt mig där. Och då var jag framförallt med stora syster så åkte vi och tittade på deras hus. Och min syster, de tittade bort då över vägen där och sa, men Lotta, titta där borta. Det var där jag lärde mig att cykla när jag var liten. Och det där blev så väldigt, väldigt starkt för mig. Därför att vi har ju inte, som sagt, haft de här kopplingarna bakåt. Vi har ju inte kunnat sitta hemma och prata med våra föräldrar om hur det var när vi var små. Eller bara det att få känna att vi hade en länk där. Vi hade något gemensamt där. Det där var liksom våra rötter.
Cirkeln var sluten, ja.
När jag går där med min lilla hund och tittar ut över havet och stenarna, då känner jag faktiskt att ja, men det är här jag ska vara.
En fin, fin känsla att landa i den här närvaron.
Och känna tacksamhet. Och nu för tiden kan jag ju få enorma, djupa tacksamhetskänslor. Det hade inte jag när jag var yngre. Jag hade inte tid för det. Jag tror kanske inte jag visste hur jag skulle.
Det känns som att du lever i harmoni.
Jag skulle nog säga det. Och det tog 50 år, men.
Härligt. Stort varmt tack Lotta nu för att du delar med dig och framförallt att du tog initiativet till den här boken När mammor dör. En bok som jag tror kan hjälpa många andra som har förlorat sin mamma.
Ja, tack så mycket och tack för att jag fick vara med.
Och nu en riktigt fin sommar så småningom på Öland.
Tack så mycket, det ska jag.
Tack och hej.
Hej då.
Och slutligen, följ Jag är modig på Instagram och prenumerera gärna på vår podd som kommer ut på måndagar. Thank you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.